Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börsen och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson, och min kollega Torbjörn Isaksson som står här i studion. Som vanligt ska vi prata om vad som händer på börsen. En hel del om räntorna denna gång och var som vanligt har vi med några nya case och intressanta spaningar. Det är fredag och klockan är 10. Ja du Torbjörn, det har ju varit en ganska dramatisk vecka på börsen denna gången också.
Ja, det får man ju säga att onekligen har det varit det, men det är mycket de här räntebeskeden som har stökat till det.
Vilket är vi absolut, och OMX30 är ju nere nu på 18,30, det är ner 24% i år, det är faktiskt ett nytt årslägsta också. Vi var nere på 18,50 i 1 juli och där tog vi nu och passerade denna veckan. Och ska man använda de här kvällstidningsrubrikerna så kan man väl säga att det är räntefrossa på börsen helt enkelt denna veckan.
Det kan man ju lugnt säga.
Vi hade ju Riksbanken i tisdags som då överraskande höjde räntan en procentenhet eller 100 punkter som man säger. Där hade man väntat sig lite mindre, 0,75. Och sedan väntar sig Riksbanken att de ska fortsätta höja 0,5% i november och 0,25 i februari. Då kommer vi att hamna någonstans på 2,5% i februari och där kan det då plana ut. Och det gör ju att bankerna anpassar sig efter det, och man börjar prata om listpriser på bolån och sånt som kommer att stiga upp mot en 4,75 här i början av året. Och ja, sen får man ju se vad som händer helt enkelt fortsättningsvis.
Mm, jag såg häromdagen att i Danmark pratar de 6% på bolån. De har väl lite annan struktur på sina lån, de har väldigt långa lån, men det kanske säger någonting om vad det är på väg här i omgivningarna.
Ja, och det är ju de som varnar även här för att det kanske inte räcker med det utan man får ta höjd för lite till. Och det är ju klart den stora effekten är på det här på samhällsekonomin och på börsen är ju vad som händer med konsumtionen.
Ja, den kan man ju förvänta sig att den kommer ju gå ner väldigt mycket på många områden här. Så att, och det, alla butiker till exempel, då slås de ju ut av både höjda hyror här med indexeringen och minskad försäljning.
Det är klart, och det slår ju på många bolag och det är ju det. Det är många, det är liksom allt från fastighetsbolagen är ett exempel till konsumtionsbolagen. Här vi såg H&M:s försäljning som minskade här om veckan och lite sådana grejer. Så det är väl en stor del förklaring till det här. Och amerikanerna var ju inte så mycket bättre här. De hade ju räntemöte i onsdags och där var det inte själva höjningen som ställde till oreda. Där höjde Fed 75 punkter så de hamnade i det här intervallet mellan 3 och 3,25%. Den där var det väl snarare att man bekymrar sig över att man höjde den här guidningen. Att man tror att styrräntan ska upp mot 4,6% nästa år. Innan trodde man på 3,8.
Mm, det är en väsentlig skillnad.
Det var väl det som fick den amerikanska marknaden vända neråt brant, de där uttalandena misstänker jag.
Mm.
Och här hemma har vi ju då följt med på det där. Fed var ju också tydliga med att man vill ha en positiv realränta och då vill man ju till att inflationen kommer ner så att inte räntan ska gå hela vägen upp och möta det där, för då hamnar vi ju om betydligt högre räntenivåer. Så att mycket kommer väl vara fokus på inflationen framöver också.
Mm.
Man har också sett nu på i USA så var räntan på en tvåårig obligation var första gången över 4% sedan 2007. Så nu pratar man ju om helt nya nivåer egentligen. Så där har vi det som har ställt till mycket för börsen. Och vi hade även fortsättning på räntehöjnings runt om i världen. Bland annat Norge Bank höjde ju också 0,5% här i torsdag till 2,25. Schweiz lämnade ju faktiskt sin nollränta nu och har gått upp till, de hade till och med minusränta innan som de nu lämnar bakom sig och höjde då 0,75 till 0,5 procentenhet. Och det som är lite intressant där också är ju att Schweiz har ju inte alls samma inflation som vi andra i Europa. De hade en inflation på 3,5% i augusti, så det är faktiskt lite fascinerande.
Och sen har du väl motpolen där i Turkiet som sänker räntan och har 80% inflation. Eller vad
det är. Ja, så det spretar ju ordentligt i olika länder här. Men det har ju inte, det är inte bara elände också, utan det har ju hänt en del på affärssidan. Bland annat har det ju varit en del uppköp som kanske är värt att kommentera lite vad som händer med dem.
Ja, det har ju varit lite stökigt här på uppköpsfronten. Man kan förvänta sig att det kommer komma en hel del bud nu också när det är så många bolag som har gått ner kraftigt på börsen. Och i veckan pratades ju här om att hedgefonder köpt upp sig till 25% i Swedish Match. Och där ser det ju lite svårt ut för Philip Morris att få igenom budet i den nuvarande formen. På 106 kronor därmed, och den handlas ju över budnivån. Så där är väl det mest troliga att de kan ju sänka acceptgraden här till under 90%. Sen är det så att med tanke på kronan, hur svag den är jämfört med dollarn, så är det ju inte något större bekymmer för amerikanerna att komma med en höjning. Även om det då blir på helt andra nivåer än vad valberedningsordförande som har 1% av aktierna pratar om. Det kanske är 5 kronor eller 10 kronor eller några kronor. Men man kan ju tänka sig att det kommer lite höjt bud. Och det kan man ju se vad som händer i Carry Group. Där de institutionella ägarna med AMF i spetsen från början gick ut stenhårt och sa att nej, det här accepterar vi inte. Så kom det en liten höjning som egentligen bara var upp till introduktionspriset, och då väckte de ju ner sig. För det är ju så, på en sån här stökig börs vill man ju inte riskera att bli sittande hur länge som helst inlåst i någonting. Va?
Nej, och det är ju faktiskt ganska intressant att det kan komma med. Det står ju i vår tidning också idag, någon av de här investmentbankerna, bland annat var det nu det är, utpratade om att det finns mycket pengar i riskkapitalfonder och sådant och att det kan bli mer bud på börsen helt enkelt.
Ja, det är ju många av dem som lyckades få in pengar innan likviditeten försvann. Alla de sitter ju på trumf på hand nu när värderingarna har kommit ner så pass mycket. Och vi skriver också om att det är många stora bolag som liksom värderas lägre nu än de gjorde för 5 år sedan. Så att, det är klart att det kommer att hända saker på uppköpsfronten.
Det kan ju få marknaden och pigna till lite.
Det brukar ju ha den effekten, ja.
Jag tror, nu har vi haft så väldigt dystert här. Jag tänker att det kanske lugnar ner sig lite nu. Jag ser inte framför mig att vi får någon, liksom någon krasch eller någon större nedgång inför rapportperioden, utan att vi kanske planar ut här, och sen beror det på hur rapporterna landar och vad som sägs, men nästan att det kan vara lite läge för en upprekyl. Vad tror du?
Det är svårt att säga. Det kan ju alltid komma. Det kommer väl att vara osäkert. Det kommer upp och lite ner. Men när det gäller uppköp, och där kan man också konstatera att det kommer inte in alls lika många nya bolag som det gjorde i fjol. Men det kan ju också göra att kvaliteten på det som kommer förhoppningsvis höjs. För det var inte mycket med den i fjol. Utan nu är det ju snarare så att det kommer att försvinna en del bolag. Men det skapar ju också lite likviditet på marknaden. Samtidigt som det inte kommer så många bolag som behöver nytt kapital. Sen är det väl säkert väldigt många bolag som måste göra nya emissioner. Så där kommer ju att krävas mycket kapital.
Det gör det, och det är ju hela det här gänget som har det i sin affärsmodell, framförallt på biotech-sidan och så, ja, som kommer att behöva en del pengar. Men vi har ju också en jättestor nyemission som pågår just nu, och det är ju Securitas som ska ta in nästan 10 miljarder för att finansiera det här köpet av Stanley Securities som gick igenom i somras. Så det är hela affären är 3 gånger så stor. Man lånar 20 miljarder och så tar man in nästan 10 från aktieägarna. Och nu började man handla rätterna igår och det var riktigt sek och skott får man väl säga. Det var, aktien har ju varit väldigt nedtryckt innan och precis på onsdagskvällen då innan man skulle börja handla rätterna på torsdagen så släppte Securitas något som man kallas för en trading update där man visar faktiskt att den här affären gör att marginalerna höjs. Som man tidigare sagt, men nu kan man visa konkret här att under den här perioden som har gått sedan de tillträdde här 22 juli så har det faktiskt slagit igenom i form av högre marginaler. Och det satte ju också fart på handeln i rätterna så att Securitas-aktien steg över 9% igår. Och det var en väldigt stor omsättning och väldigt fart på teckningsrätterna och det är det idag också. Vi pratade lite tidigare om att just när det är såna här mycket räntor som kommer ut så kan det bli spekulation. Men det är väldigt ovanligt att faktiskt rätterna drar aktiekursen som det gjorde denna gången. Så jag kan tänka mig att det är en del inne som handlar om lite som nästan som derivat. Att man vill spekulera kortsiktigt i aktien och sen man inne och handlar i rätterna. Så att det ska bli jätteintressant att se vad som händer här nu närmaste veckan. Senaste veckan har ju faktiskt Securitas-aktien stigit nästan 15% och det är väldigt mycket på en sån här börs.
Mm.
Så att rätterna kommer att handlas fram till 6 oktober. Men så det är, kan man fortsätta och hålla koll på dem där. Men som sagt, jag tror ju att det här kan bli bra när det är färdigt för att man har som sagt var sänkt värderingen på Securitas väldigt mycket på grund av den här affären. De handlas ju till 10 gånger vinstprognosen för kommande 12 månader och där har man ju snitt legat på 15 innan. Det är också en sån här aktie som kom med på den här listan som vår kollega Magnus Dagel skrev om idag. Bolag som har gått dåligt de senaste 5 åren trots att vinsterna har stigit egentligen.
Just det.
Så den tycker jag man kan fortsätta hålla koll på. Sen har vi ju ett bolag som har gått motsatt väg här idag. Det är ju Ericsson som faller 4,5% när vi står här och pratar. Vad är det som har hänt där?
Ja, nu är det ju lite kaos i deras kommunikation ännu en gång. Den här gången är det ju Ekot som avslöjar att de att sälja till Ryssland efter att de gick in och startade kriget i Ukraina. Trots att Börje Ekholm har sagt att de skulle stoppa alla leveranser till Ryssland och Belarus. Och det ska det handla om mjukvara och inte hårdvara. Men det verkar ju finnas flera exempel på att de fortsätter att sälja till operatörer där. Och det är ju anmärkningsvärt. Dels när alla andra bolag drar sig ur landet och Ericsson går ut och säger att nej, vi ska absolut inte leverera. Sen fortsätter de att få dispenser och sälja där. Och det kommer ju ovanpå så många andra exempel på där man börjar undra hur ägarstyrningen fungerar, vilken koll Börje Ekholm har och hur de egentligen sköter sin kommunikation. Och man kan fundera kring hur kommer amerikanska myndigheter reagera på detta. De är ju redan på Ericsson.
Det borde ju som sagt inte vara positivt i alla fall. Det är ju hela tiden de här grejerna som också tangerar det här med ESG. Det är ju inte bolag som beter sig på det här sättet som investerarna är så intresserade av länge.
Nej, det är ju ständiga ESG-övertramp från Ericssons sida.
Det ska vi se. Tror du vi får höra någonting mer om det här från Ericssons sida eller att man liksom bara försöker låtsas som ingenting har hänt?
De brukar försöka lägga locket på, men vi får se hur det utvecklar sig.
Så där har vi ytterligare en grej att hålla ögonen på här kommande veckor. Jag pratade med Sampos vd tidigare och publicerade en intervju i veckan med honom. Och det är faktiskt ett av de här casen som är lite spännande. De håller ju på att utreda om de ska ha en parallellnotering på Stockholmsbörsen. Och det är ju, de har ju nu efter sina försäljning av aktierna i Nordea svängt om och ska jobba mycket med sakförsäkring, nästan uteslutande med sakförsäkring. Man har en litet bolag som heter Mandatum som jobbar med kapitalförvaltning, kapitalförsäkring och sådana grejer i Finland. Men annars är det större delen av deras verksamhet är sakförsäkring. Och den största delen är skadeförsäkringsbolaget IF som många känner till som är stora i Sverige och de har en marknadsandel på 20% i Norden. Och man har sett att Sampo har liksom...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Straffas av det här att man har haft Nordea, man har haft lite olika saker vilket gjort att de haft en betydligt lägre värdering än renodlade sakförsäkringsbolag. Så att det är lite krisen nu. Du har en bolag där du har en stabil tillväxt i vinsten. Man har en bra, kan man säga, det som man i försäkringsbolagen kallar för totalkostnadsprocent, vilket man kan jämföra lite med marginaler på vanliga bolag, ligger väldigt stabilt och ligger väldigt bra, och man jobbar med att gneta verkligen med kostnaderna. Man sänker kostnaderna lite varje år och har sänkt kostnaderna varje år 14 år i rad, och det är ju en bra prestation. Och sen är man duktiga på att jobba med sin kapitalstruktur och bara arbeta med risker, som är ju då kärnverksamheten i försäkring. Så att jag tycker det här ser intressant ut, särskilt i en sån här dramatisk börsläge som vi är nu, så är det sån här bolag med defensiva kvaliteter som är intressanta. Så tittar man på hur konkurrenter som norska Gjensidige till exempel handlas på drygt 20 gånger vinsten, och då har danska Trygg, som också äger nu svenska Trygg-Hansa, som handlas 30 gånger vinsten. Och Sampo ligger på 17 ungefär. Man har smugit upp lite från 16 tidigare när man började med det här. Och samtidigt så har du en bra direktavkastning som i snitt har legat på 5,7% senaste åren. Och nu räknar man på mellan 4 och 5 här kommande år. Plus att de är överkapitaliserade, så att man håller på att göra återköp också. Så tycker jag det är något man kan titta lite närmare på. Du har tittat närmare på också lite som har bäring till Finland, kan man ju säga.
Då bäring till Finland, och då bäring till vad som traditionellt sett har varit just en väldigt defensiv aktie i form av Fortum, som många svenskar också gick in och köpte för att det var en stabil verksamhet. Vinsterna trillade in, utdelningen var hög, bra direktavkastning. Sen sålde de en hel del verksamheter, bland annat i Sverige, Trygg verksamhet, och så gick de in och försökte göra något klipp här på rysk gas via att de köpte in sig tyska Uniper. Och det har ju blivit en fullständig katastrof. Det som har hänt nu är att tyska staten köper ut de övriga aktieägarna från Uniper och i princip förstatligar bolaget, vilket ju beror på att det här företaget är helt enormt viktigt för den tyska energimarknaden. Men både Fortum och Uniper är ju väldigt stora i Sverige. Och bland annat så innebär det här ju att tyska staten nu, som avvecklar sin egen kärnkraft, plötsligt blir ägare i alla svenska kärnkraftverk. Och det är ju inte en långsiktigt hållbar lösning, utan där kan man väl tänka sig att Fortum kommer att kliva fram längre fram, för de har ju fått en förköpsrätt här om Uniper vill ta sig ur Sverige och sälja de tillgångarna. Så det kan man ju tänka sig att Fortum kommer att öka här och komma in ytterligare i svensk vattenkraft och kärnkraft, framförallt då, de två områdena. Så att för svensk energimarknad så är det ju positivt att, för att i och med att Fortum förlorade så mycket pengar på Uniper och Uniper gick så otroligt dåligt, så har ju båda behövt statligt stöd, och det har varit en osäkerhet som har ju minskat nu, vilket är åtminstone någonting lite positivt på energimarknaden, som står inför enormt mycket problem här framöver.
Men det är ju skönt att det i alla fall är lite som löser upp sig på det här sättet.
Ja.
Och det är finska skattebetalarna som förlorar här 25 miljarder eller något då?
Ja, det blir väl, de har ju förlorat 60 miljarder ungefär för Fortum på detta. Och hälften ägs av finska skattebetalarna, och resten är ju aktieägare som bland annat är svenskar.
Det är ju jättetråkigt, för det är ju en sån här aktie som man också har faktiskt köpt ut av den här anledningen att den är stabil liksom.
Ja. Nu ska de ju återgå, säger de, till Norden och mer traditionell verksamhet. Så då kanske det kan bli en sån aktie igen.
Om vi håller tummarna för den saken. Jag tittade också på bolag som också har haft det lite motigt i de här omsorgsaktierna. Det är ju Attendo, Ambea och Humana som har gått väldigt dåligt. De har inte funnits på länge, så länge på börsen, drygt en 5 år på allihopa här. Och då har det gått väldigt trist. Attendo har gått ner, tappat över 2/3 av börsvärdet, och de andra ligger också kraftigt back och betydligt sämre än index. Så att dels har man liksom inte riktigt infriat de vinstförväntningar som har funnits på bolagen, och sen kom man lite snett. Ambea och Humana gjorde stora förvärv innan pandemin som då blir svårare att räkna hem på det sättet. Attendo har en stor verksamhet i Finland där man har fått nya krav på sig på äldreboenden att det behöver vara mer personal per patient så att säga, vilket ökat kostnaderna kraftigt. Och sen har ju alla drabbats av högre sjukfrånvaro, vilket också har lyft kostnaderna under pandemin. Men det som är intressant med de här bolagen är ju att värderingen och aktiekursen har ju kommit ner mycket mer än vad vinsterna har minskat egentligen. Så att du har fått enorma värderingstapp i de här bolagen. Ambea och Humana har haft tvåsiffriga P-tal 2019 och nu är de nere på 7 på nästa års förväntade vinst. Så det är ju halveringar utav värderingarna. Och Attendo hade en sån här riktigt skyhög värdering. De hade 50 gånger vinsten där för 5 år sedan. Och nu är de också nere på 7 om man ska tro de prognoserna som ligger i databasen Factset. Och det kan man ju faktiskt har anledning att göra, för det är en del positiva saker som kickar in i det här nu. Bland annat har ju då Attendo förhandlat om en del av sina avtal i Finland redan. Och de säger att de som de har förhandlat om får de höjningar på 30% ungefär, vilket då räcker för att de ska kunna ha en hållbar, stabil utveckling där. Och de kommer förhandla om resten av avtalen där också under året. Humana till exempel, som har mycket inom sådana här LSS-assistent verksamhet och sådant. Där höjdes assistentersättningen 3,5% förra året. Och den har liksom inte riktigt hängt med. Sen 2014 har höjningarna varit lite lägre än löneutvecklingen. Men nu har den kommit upp. Och alla de här har du lite det där att de är ganska konjunkturkänsliga, men de här ersättningar som man får på avtal från kommuner och avtal som reglerar sina grejer, det går inte riktigt hand i hand med kostnadsutvecklingen. Men så småningom så rättade det till sig lite. Och du har också en marknad som i grunden växer. Både det demografiska, att du får allt fler som blir äldre. Och du har också en ganska liten andel i Sverige som är rent privatiserad. Till exempel inom äldreomsorgen är det bara 20% i dem. Och där har du ungefär samma i Norge och Danmark, men i Finland är det 40%, så där kan man också tänka sig att det växer. Så det är också sådana här bolag jag tycker man kan hålla ett öga på. Ska vi titta lite på vad vår kollega Mikael Olsson har skrivit här i veckan. Det är nämligen han som är författare till den här som kallas för veckans aktie, där vi rekommenderar ett bolag på 1 års sikt. Och han tittade då på hälsobolaget BioGaia, som jobbar då med något som kallas för probiotiska produkter, det vill säga kosttillskott som innehåller mjölksyra bakterier. Och där har man då en storsäljare som heter Protectis, som är då mot kolik hos spädbarn, som står för 80% av omsättningen, som i fjol var 785 miljoner. I år tror Mikael att de kan sälja närmare upp mot 1,1 miljarder och nästa år 1,2. Det är också en sån här aktie som har haft det motigt några år, men nu verkar vara på rätt väg. De har gjort 2 omvända vinstvarningar här. Och vi tror att vinsten också kommer att stiga här i år. Förra året så tjänade de nästan 2 kronor per aktie. I år tror vi på drygt 3, vilket gör att P-talet också halveras från drygt 50 till 25. Så att att DI ser en uppsida på 50% från den här nivån som gjordes när analysen publicerades i måndags, till 79 kronor. Så det är också ett sånt där bolag som är intressant. De har också en stor kassa, de säljer i 112 länder och det är låg priskänslighet på produkterna. Samtidigt så är det, kan det vara liksom ojämnt i försäljningen mellan kvartalet, och det är också känsligt för nya pandemirestriktioner. Och de är ju liksom beroende av en produkt. Men det tycker jag låter som ett spännande case. Mm. Ska vi titta lite på vad som händer nästa vecka?
Ja.
Då har vi lite kapitalmarknadsdagar. De här Sives, halvledarbolaget, har kapitalmarknadsdag på måndag. Och då kommer tysk statistik, den här viktiga IFO-index. Tyskland, är väl, det har du väl tittat lite här på nu, med tanke på energin och det?
Ja, det kommer ju hända mycket i Tyskland. Det här att de förstatliga Juniper, det är ju bara början på en massa förändringar de måste göra där. Den här energikrisen slår ju hårdare mot dem än något annat land i Europa. Och de börjar tala om en avindustrialisering i hela Tyskland, där många, framförallt de har medelstora bolagen, är väldigt oroliga för sin framtid, och det är ju lite ryggraden i hela Tyskland. Och nu har det kommit nya dystra liksom konjunktursiffror med fallande BNP, och de betalar ju mycket mer för energin och gasen här än konkurrenterna är, till exempel Asien, Europa och framförallt USA. Det kommer ju att ske stora förändringar inom tysk industri, och det påverkar ju även svensk industri en hel del, för att det är vår viktigaste handelspartner. Så det kommer att finnas mycket mer att säga om Tyskland, tror jag, framöver också. Inte bara energi, utan mycket annat.
Ja, och det är ju en stor industrination, som sagt var.
Ja, det är ju den ledande Europa som börjar tappa nu och som måste göra strukturella grepp.
Den får vi på tisdagen, så har vi lite också kapitalmarknadsdag. Cloetta har en investerarpresentation. De ska ju göra ett jättestort fabriksbygge i Belgien, så jag antar att de kommer snacka lite om det. Sen har du ett investmentbolag. VNV Global har kapitalmarknadsdag på eftermiddagen. Det är också en aktie som har fått väldigt mycket stryk. Man investerar i onoterade bolag, bland annat är man ägare i de här Voi till exempel. Sen har vi statistik som jag kommer att titta på. Det är SEB kommer med finansmarknadsstatistik som visar på utlåningen. Dels bolån, men också utlåning till hushåll överlag och företagsutlåningen för augusti. Så det är intressant att se om hur det har varit med tillväxttakten där, helt enkelt. På onsdag är det kapitalmarknadsdag i Carlsberg, ölbolaget. Mm. Och sedan så får vi också en konjunkturprognos från Konjunkturinstitutet. Och på torsdag är väl egentligen den stora händelsen på Stockholmsbörsen. Då får vi då H&M kommer ju med rapport. Det är deras tredje kvartal, vilket då sträcker sig över perioden juni till augusti. Och där vet vi redan att försäljningen har minskat 4%. Det kom ju här om veckan, och då åkte aktien ner lite. Det var lite mer än väntat. Så det man kommer titta mycket på nu är ju bruttomarginalerna, hur de har klarat av att hantera allt stök i världen. Och där är förväntningarna att de ska ha kommit ner till 51,3 från 53,2 förra året vid den här tiden. Och det är också en aktie som har kommit ner en del i värdering och handlas då på 15 gånger vinsten i år här. Så den kommer vi titta på, och sedan så kommer det lite statistik för EMU på fredagen, där man tittar då på preliminär KPI för september, vilket är inflationen som vanligt i fokus. Det var väl de grejerna som jag hade tänkt på här. Har du någonting annat?
Nej, jag tror vi har täckt in det ganska bra nu.
Då tycker jag vi tackar för idag, men först så kan vi ju tipsa lite om våra andra poddar. Vi har ju Makrorådet med Viktor Munkhammar och gäster. Vi har Digiportalpodden, och vi har Smarta pengar, och vi har den dagliga podden Morgonkoll plus DIs ledarredaktions ledarpodd. Mm. Då får vi önska er som lyssnat en trevlig helg.
Ja, trevlig helg alla.
Hej då.
Hej då.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.